Jag har tänkt att vi under en ganska stor del av den här våren ska ägna oss åt ett ganska välkänt sammanhang i Bibeln, nämligen bergspredikan. Det står ju i Matteus kapitel 5, 6 och 7. Och det är en tanke som jag har gått och grunnat på några veckor. Och så satt jag mig ner i veckan och bara, jag måste få någon slags bild av vad det är jag ger mig i kast. Så jag gjorde en liten uppställning, de olika ämnen eller rubrikerna som Jesus avhandlar på dessa tre kapitel. Och så kom jag upp i nästan 20 stycken. Men det är just den bredden som finns i bergspredikan som gör den intressant. Å ena sidan så talar Jesus om saker som vi alla människor möter i vardagen. Det gäller för 2000 år sedan han höll den här, och det gäller idag också. Jesus talar i bergspredikan om hur vi hanterar pengar, om konflikter, om relationer, om begär, vardagliga situationer som vi alla ställs inför. Sen talar han ju också om det som berör det inre livet, om bön, om fasta, om längtan efter Gud och vad det får för konsekvenser. Och det som, om man ska försöka teckna någon slags röd tråd i det som Jesus förmedlar, så är det att man kan inte dela på de här sakerna. Ibland gör ju vi det oavsiktligt. Man tänker liksom att det som rör här, mellanmänskliga relationer, det är en sak, och det som handlar om min relation med Gud, det är någonting annat. Jesus säger, bortom allt tvivel, att de här två sakerna kan man inte dela. De hör ihop. Min relation med Gud påverkar min relation med andra människor. Och min relation med andra människor påverkar min relation med Gud. Det här kommer bli jätteuppenbart om några veckor när Jesus talar om förlåtelse. Bara som ett exempel, då säger han ju detta att ni kan inte ha en konflikt med en annan människa och sen liksom lägga det åt sidan och gå hem och be och tänka liksom att nej, men det spelar in. Det påverkar varandra. Vi ska ta oss igenom bergspredikan bit för bit. Den är väldigt spännande. Och det ska också sägas att det är ju Jesus som håller bergspredikan. Och ibland kan man tycka att den är väldigt avslöjande. Det går inte att läsa bergspredikan och tänka, men det här klarar jag av, och det här är ganska bra, och check på den och bocka av bit för bit. Liksom att, nej, men det var ingen fara. När man läser bergspredikan, då blir man utmanad. Och ibland kan man känna sig ganska avslöjad också. Men Jesus säger ju detta, och han håller inte bergspredikan för att trycka ner oss. Utan evangeliets kraft, evangeliets makt att befria och upprätta ligger bakom orden. I slutet på bergspredikan, då kommer det en kommentar att alla de som lyssnade på den, de häpnade för att Jesus talade med makt och inte som deras skriftlärda. Jesus konfronterar ju den tidens skriftlärda, den religiösa eliten, i flera tillfällen. Och den kritik han har mot dem, det är ju att det de gör, de tar ju Guds ord och så lägger de det som en tung börda på människor. En ryggsäck, ingen människa kan bära, och så går liksom folk hukade genom livet. Bergspredikan är inte sådan. Evangeliets makt är att upprätta människor, befria människor. Låt oss ha med oss detta när vi möter Jesu ord. Guds ord har makt att göra någonting med oss, även om processen i sig ibland kan kännas lite tuff. Låt oss ge oss i kast med detta. Precis innan Jesus sätter sig ner och börjar undervisa, så får man en liten inledning, skulle man kunna säga. Vi läser slutet på Matteus 4. Den ger oss en liten bild av liksom situationen som utspelar sig. Matteus kapitel 4, vers 23-25. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskap om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallande sjuka och förlamade, och han botade dem. Och stora skaror följde honom, folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan. Ryktet om Jesus från Nazaret börjar sprida sig ganska snabbt. En man som predikar på ett sätt som folk inte riktigt är vana vid. Och massvis med människor strömmar till för att lyssna på honom. Om man sätter upp de här ställena som nämns på en karta så märker man att det är flera olika ställen. Och det är både platser som räknades till det israelitiska området, men det är också platser som var utanför. Så den här scenen som vi strax ska ge oss in på består alltså dels av människor med en ganska tydlig judisk identitet, som hade med sig gamla testamentets löften. Peter läste orden från Jesaja, alltså att det ska komma någon som ska befria hela, upprätta människor. Och det fanns säkert människor som hade detta liksom som en förväntan inom sig. Kan det vara denne man som nu kommer uppfölja de orden? Säkert var det så att nyfikenhet gjorde sitt till för att folk strömmade till. Det här var ju tiden före Netflix och allt annat vi kan sysselsätta oss med. Plötsligt så hörde man om en man och det hände undertecken. Självklart måste vi ju dit och se vad som händer. Det var mycket människor där. Många olika slags människor. Unga, gamla, lyckade, misslyckade. Vi läser Matteus kapitel 5. Och vi läser hela stycket, versen 1-16, och sen ska vi ta oss igenom den bit för bit. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa: saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Jesus märker att en massa olika människor strömmar till. Några av dem har han redan mött, några av dem känner han inte igen. Man märker här rörde sig folk. Och då beger han sig upp på ett berg, ja, eller i alla fall en höjd i området. Och så sätter han sig ner. Det var det man gjorde på den tiden. Man ställer sig inte upp när man har något att säga. Man sätter sig ner. Då lyssnar folk. Och lärjungarna kommer fram och Jesus börjar undervisa dem. Uppenbarligen är det fler än bara lärjungarna som lyssnar. Men observera detta. Jesus håller bergspredikan i första hand till dem som redan aktivt valt att följa honom. Lärjungarna kommer fram och det är dem han börjar undervisa. Och varför är det viktigt? Vi återkommer till det. Och sen inleder han den här långa listan. Saliga dem, saliga dem, saliga dem. Det här står ju i Bibel 2000 som är en ganska ny översättning. Men redan där känns ordet salig lite daterat, lite gammalt. Å andra sidan finns det kanske en poäng i att det inte står lycklig eller glad. För det skulle man kunna översätta det med. Därför att lycklig eller glad, hur är man det? Det för ju ibland med sig en massa krav på som vi känner att nej, men är jag verkligen lycklig? Man hälsar på varandra. Hur är det? Jo, men det är bara bra. Hur är man lycklig egentligen? Men salig, just i att det är liksom ett annorlunda ord. Det antyder ju att det är en lycka eller mättnad som bottnar i någonting annat än bara yta. Saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Detta är det första Jesus säger. Det här stora talet. Och så börjar han på ett lite knepigt sätt. Johannes döparen är den första som ställer sig upp och säger Guds rike är nära. Och när Johannes döparen har blivit arresterad så fortsätter Jesus med just det budskapet. Lyssna, Guds rike är nära. Guds rike är nu här. Och Guds rike eller himmelriket, man skulle kunna använda de orden omväxlande. Det är alltså, poängen med det är att det är ett rike med ett annat ursprung. Det hade funnits en massa riken på den tiden. Men riket som kommer från himlen, alltså ett annat slags rike har nu kommit. Guds rike. Återigen, det som uppfyllde det profeten i gamla testamentet hade sagt. Ett rike som befriar människor. Ett annorlunda rike, ett rike som folk inte är vana vid. Och det första Jesus säger det är att jag har inte kommit för att dela ut detta till dem som redan tror att de har allt. Som tänker att vi är klara. Saliga de som är fattiga anden, alltså de som inser att vi har ett ganska stort behov. Saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Detta annorlunda rike givet från Gud Fader. Jesus fortsätter. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Och det ord han använder, det markerar en sorg som liknar den som när man mister en närstående. Det är nästan som att Jesus säger saliga de otröstliga. De ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Alltså inte de som roffar åt sig på andras bekostnad eller vaktar över egna rättigheter. Saliga de ödmjuka. De ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Alltså saliga alla de som inser att det finns ett glapp i verkligheten mellan hur saker borde vara och hur saker är. Som längtar efter rättvisa och godhet. Jag är född på 80-talet. Jag gillar att titta mycket på film och tv-serier. Och en sak som jag tänker ibland är ju att idag uppmålas ju tillvaron ganska ofta i olika skalor av grått. Det är en ganska dyster tillvaro man får ibland. Och allting som är liksom gott, ja men det ska ifrågasättas. Är det inte något lurt bakom liksom? Är det inte lite naivt att tänka liksom på goda ideal och liksom så? Måste vi inte bara inse att livet är trasigt? Man kan fastna i det. Man kan tänka att men det kanske är ingen idé att sträva efter något annat, något bättre. För det går ju ändå inte. Men Jesus säger, saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Ge inte upp den längtan, säger Jesus. Den som törstar, den som hungrar efter detta, ska bli mättad. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Och det här är någonting som Jesus kommer återkomma till flera gånger i bergspredikan. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. En känd berättelse i Bibeln, det är ju när fåraherden David, yngst av 7 syskon, helt obetydlig, utväljs att bli kung i Israel. Och då säger profeten Samuel i samband med detta att Gud ser inte till det yttre utan till hjärtat, vad som finns här inne. Den här tanken finns i stort sett genom hela Bibeln. I Ordspråksboken 4:23, jag ska nästan slå upp det, det är bara en kort vers, men står det ju så här: mer än allt annat, vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Om man läser lite mellan raderna i evangelierna så märker man att det fanns både en förväntan men också en rädsla för att förväpnad kamp, alltså den som skulle ta på sig gamla testamentets löften, liksom, skulle vara någon som kom med militär makt och slängde ut romare och liksom alla sånt och gjorde revolution på klassiskt vis. Och faktiskt både före och efter Jesus från Nazaret så trädde det fram flera personer som sade sig vara Messias, som agerade på just det sättet, som samlade folk och ordnade till revolution. I Apostlagärningarna kapitel 5, vi läser det inte, men 36-37, då nämns det lite indirekt om 2 sådana personer före Jesu tid som hade samlat på sig. Man anar när man läser det liksom att det handlade om att de hade samlat på sig människor som hade försökt göra revolt för att åstadkomma att Guds rike skulle komma tillbaka. Och Jesus säger, det är inte det det handlar om. Jesus själv vägrade ju ta den rollen. Han säger tydligt till de som följer honom, de som tror på honom: saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Att försöka leva ett annorlunda liv, det kan ju sticka ögonen på dem som inte lever så. Jesus kommer avhandla som sagt ett antal områden i bergspredikan där lärjungaskapet utmanar oss att tänka och handla annorlunda än vad folk är vana vid. Vända andra kinden till är ju en av de grejerna som Jesus kommer att säga. Och det är klart att det är ju provocerande om man verkligen skulle leva så. Men jag tänker också att när Jesus säger saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, så kan det ju också handla om civil olydnad. Alltså att man tror på någonting som inte samhället i stort följer. Ta ett exempel som vi har mitt ibland oss. Våra asylsökande. För bara 5 år sedan var ju alla i Sverige, regering och folket i stort, helt överens om att så många som möjligt ska få komma hit till Sverige. Och sen har ju någonting hänt. Ni vet detta. Klimatet har förändrats. Och det är inte givet framöver att den som ställer sig upp och hjälper människor kommer ta sig emot med applåder, utan kanske till och med misstänkliggöranden. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. Ibland innehåller ju rättfärdighet också ett mått av civil olydnad, kanske. Och Jesus fortsätter ju på det här temat med förföljelse. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Det här är första gången som Jesus antyder att de som kommer förföljas just på grund av att det är Jesus som de tror på. Det är kopplat till Jesus som person. Och man kan undra när man läser Nya testamentet, vad av alla kristna värderingar är egentligen så hemska att man borde förföljas för dem? Jesus talar ju genomgående om medmänsklighet och godhet. Vad av allt detta är så hemskt, så provocerande? Och ändå är det så genom hela historien att kristna har blivit förföljda för sin tro. Det händer idag också. Förföljelse kan ju se ut på olika sätt. Och ett exempel på hur det kan bli. Han säger ju när man skymfas liksom för min skull. Alltså hånas, förlöjligas. I det tidiga Rom så finns det bland annat dokumenterat detta. Att den tidiga kristna kyrkan anklagades för att ha orger och utöva kannibalism. Och det låter ju helt absurt. Om man läser evangelierna så finns det ju inte minsta spår av det i undervisningen. Men man var annorlunda, man stack ut och då gick det liksom att anklaga nästan för vad som helst. Och man kan ju bara tänka sig, tänk om ett sånt rykte skulle gå runt idag. Vet ni vad de gör borta i pingstkyrkan? Alldeles oavsett om det har med sanningen att göra eller inte, så inser man att ja, man kan bli hånad på många sätt. Och alla de som har råkat ut för gatlopp i sociala medier vet att det är inte roligt. I första Korintherbrevets första kapitel så skriver Paulus om korsets dårskap. Att Jesus genom vem han är, genom vad han har gjort, kommer alltid vara kontroversiell, provocerande. Jesus säger vid ett tillfälle till sina lärjungar att på samma sätt som de har behandlat mig kommer de behandla er. Tro inget annat. Vi ska läsa ifrån första Petrusbrevet kapitel 4 verserna 12 till 19. Petrus skriver så här: mina kära, bli inte överraskad av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er istället över att ni delar lidandena med Kristus. Ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Man hör orden och man tänker att det är inte helt orimligt att det är just Jesu ursprungliga ord i bergspredikan som Petrus har burit med sig ett helt liv. Och med ett helt liv av erfarenheten av att leva som kristen så delar han med sig dessa ord till en församling som han skriver till. Vad ska man göra av saligprisningarna? Det är inte ett pep-talk direkt som Jesus håller. Läser man det här så kan man ju tänka att det är ganska mjuka eller till och med svaga värderingar som Jesus säger. Det första han säger, det är massa människor som är samlade, liksom: saliga ni som gråter otröstligt. Saliga ni som är fattiga. Vad är det Jesus egentligen vill ha sagt? För vi tänker ju ofta ofrivilligt att det är styrka som räknas. Det är som att Jesus säger till dem som följer honom, som tror på honom: skäms inte över det annorlunda som Guds rike bär med sig. Gud har ju lagt sin skatt i lerkärl för att den väldiga kraften ska komma från honom och inte från oss. Det sista Jesus säger i inledningen till bergspredikan. Vi läser verserna 13-16. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Salt hindrar förruttnelse. Salt ger också smak. Jag hörde en pastor säga att salt gör ju dessutom att man blir törstig. Det vill säga, om en församling är salt, det innebär ju att alla som kommer i kontakt med den församlingen blir törstiga. Det driver dem till Jesus. Staden på berget. Ja, men på den tiden så var det vanligt förekommande att städer låg just på kullar eller berg. Och man kan se spår av detta i Israel idag fortfarande. Om man tänker sig att man är ute på vandring, det kanske börjar skymma. Ja, men då syns ju staden klart och tydligt långt borta. Och vad är en stad för någonting? Ja, men för de flesta är ju en stad en inbjudan. Det är någonting positivt. Här finns en plats med mat, värme, husrum. Ni är världens ljus, säger Jesus till lärjungarna. Ni är detta. Man kan fråga sig, hur kan salt tappa sin kraft? Och hur kan ljus skymmas undan? Alltså, vad exakt är det Jesus syftar på när han varnar lärjungarna för att mista någonting? Han säger ju, låt inte saltet mista sin kraft och sätt inte ljuset under skeppan. Vad exakt är det som han varnar dem för? Kan det ha att göra med saligprisningarna? Det som precis har sagt. När han talar om annorlunda värderingar att leva livet efter. Värderingar som egentligen är rätt konstiga att följa. Som inte verkar ge några som helst personliga fördelar av att leva efter. Man kanske förlorar något avgörande om man väljer att leva som alla andra. I den sista bilden som Jesus ger, han talar ju om, då börjar Jesus sjunga. Och vi har kopierat sången i söndagsskolan. Jag sätter det ej under skeppan, nej. Då är ju slutklämmen. Gör detta. Låt ljuset lysa för alla. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Jesus riktar bergspredikan först och främst till sina lärjungar. Till de som valt att följa honom. Men de är inte kallade av Jesus att följa honom för sin egen skull. Liksom lärjunge idol år 30 så att de ska bli duktiga liksom kristna. Utan Jesus kallar dem att lägga sina liv i Gud faders händer på ett sätt som de aldrig har gjort. Förut. Endast i Guds närhet så kan de finna sin verkliga identitet. Endast i Guds närhet så kan de få bli hela. I hjärtat, i tanken, i kroppen. Endast i Guds närhet kan de leva goda liv på ett sätt som gör att det märks. Så att folk runt omkring inte bara ser att här är någonting annorlunda, utan också förstår att detta annorlunda också kommer någon annanstans ifrån. Från himlen. Och så att det i sin tur leder till att folk, om de säger öppet eller inte, det antyder inte Jesus, men prisar er fader i himlen. Folk runt omkring kommer märka på er. Ni har fått tag på någonting. Det har landat i era liv. I slutet av Matteus evangelium så ger ju, efter att ha gått denna långa lärjungaskola, så ger ju Jesus ytterligare en befallning. Gå ut i hela världen. Inbjud alla människor till att ta del av detta. Till att bli förvandlade av himmelriket. Till att bli medborgare i himmelriket. Därför att alla andra kan få bli förvandlade på samma sätt som jag kallar er att bli förvandlade. Men det är som att Jesus kallar lärjungarna att gå före. Att visa människor runt omkring hur det här går till. Och i bergspredikan så kommer Jesus förklara just vad det innebär. Fortsättning följer.